Vad roligt att just du har valt att lyssna på vår podd. Tillsammans så kan vi skapa större möjligheter för förståelsen för integrativ medicin och hälsa. Är du intresserad av det så bli gärna medlem i vår förening och en del av vårt nätverk. Mer information om det här kommer i slutet av avsnittet. Vi spelar in på psykoterapimottagningen Stockholms integrativmedicinska center i Sjöstaden i Stockholm. Och vid min sida den näringsnördiga Fredrik Ankarskjöld, poddens producent. Min gäst idag är Bertil Vosk. Varmt välkommen.
Tack ska du ha, roligt att vara här.
Ja, men det är väldigt roligt att du är här. Vi har ju hållit på och försökt få till en tid och på min lista av gäster så är du av de topprankade. Och så tog det ändå 3 år.
Ja, tack ska du ha. Kul att höra. Ja.
Jag vill börja med att läsa en text. I varje andetag, i varje hjärtslag och i allt vi gör finns kärlek till människor, natur och planet. Och övertygelsen om att det är först när vårt fysiska jag är i balans och i samklang med det känslomässiga och andliga som vi kan börja leva fullt ut. Det är då vi kan börja bidra till vår vision om en friskare och mer kärleksfull värld på riktigt. Den här står på er första sida på Holistic webbsida. Ja, är det du som har skrivit den?
Ja, men det stämmer. Den står på vår sida och ja, det är faktiskt inte jag som har skrivit den utan det är en journalist, Helena Axelsson, men hon intervjuade mig, vi satt och pratade någon timme om liksom Holistic, vad det är och hur kommer det sig att, och vad är dina tankar kring Holistic, och då pratade jag om det och hon antecknade en massa och sen så skrev hon den här texten utgående från vad vi hade pratat om. Så jag tycker det har varit väldigt bra, det beskriver mycket just hur jag tänker kring både det här med hälsa, att hälsa är balans och sen också att hjärtat måste vara med för att jag upplever i alla fall att det vi behöver mer av på den här planeten just nu, det är mer att uttrycka mer kärlek. Alltså kärlek finns, men vi behöver uttrycka den mer.
Fint. Så är det. Jag brukar också säga det i mina psykoterapier, att den enda läkande kraften är kärlek. Sen kommer den på olika sätt, men det är kärleken som läker. Vi har ju haft Peter Hallström med på våra konferenser och han har sjungit och spelat sin låt Håll mitt hjärta.
Just det.
Den talar ju om det.
Ja,
så att, precis. Så jag börjar med att presentera dig lite, Bertil. Du är i grunden gymnasielärare i matte och fysik, men valde att gå en annan väg, nämligen in i den väg för att göra skillnad för människor på riktigt. Människor, djur och natur och vår planet genom att försöka verka för en preventiv hälsovård. Stämmer det?
Jo, men det stämmer. Jag kom ifrån naturvetenskapliga sidan men kände efter ganska sent i livet egentligen att nej, men det är inte det här jag ska göra. Utan jag ska jobba med människor, jag ska jobba med hälsa. Och kombinera det med någon form av, det låter pretentiöst, men någon form av andliga övertoner, för att jag tror på det, oavsett vad man gör, oavsett vilket företag man driver eller om man inte har ett företag, man gör någonting annat, att man gör det, att man inte separerar det, skulle säga, det fysiska, det dagliga och det andliga, utan de är liksom integrerade. Va?
Precis. Och jag tycker det är så spännande att du faktiskt kommer från det naturvetenskapliga hållet, matte och fysik. Och det kommer vi in på här också, men jag ska först berätta att du också är meditationslärare. Var det första du blev?
Ja, faktiskt. Ja. Jag blev meditationslärare 1972, så det är ganska länge sedan.
Då föddes jag.
Ja, precis.
Det är länge sedan.
Ja, det är länge sedan, så att, för att jag var intresserad av den delen, va?
Så det var din första väg att byta bana, kan man säga så?
Ja, det kan man säga. Kan man säga.
Sen blev du certifierad yogalärare.
Ja, jag höll på med yoga redan från den tiden. Men att jag gick en internationell yogalärarutbildning i Kerala i södra Indien. Senare då, när jag hade hållit på med yoga några decennier.
Just det. Vi går oftast den vägen, håller på länge, likaså för mig.
Och för mig, så yoga är ju ett system. Yoga betyder ju enhet av det lägre med det högre. Och yoga är ju väldigt stort. Här i väst så är det mest vissa gymnastiska rörelser. Man rullar runt på golvet. Och det är ju en del av yogan. En liten del, men det är så mycket, mycket mer.
Va? Ja, det är det. Det är den åtfaldiga vägen. Absolut. Mot ett stilla sinne.
Precis.
Där så att, kosten som vi kommer komma in på är jätte, en utav de åtta
absolut,
vägarna.
Så det är kosten, det är hantera stressen, vilan, men det är yogarörelse, det är andningsövningar, meditation. Och så vidare. Så det är många delar in. Så
jag gillar
det. Ja, så jag gillar att det tar egentligen, yogan tar hand om alla delar av livet egentligen.
Ja, men det är så jag ser det också. Det är därför jag också har valt, eller yogan är så stor del av mig. Den tar hand om alla delar av livet.
Ja.
Och den går att applicera och förstå läkning utifrån. För också applicerat på den enskilda.
Ja.
Så att, ja, fint. Sen, det vet jag inte, men det jag tänker berätta är att du är funktionsmedicinsk näringsterapeut.
Mm.
När blev du det?
Ja, så jag började jobba med det på 1990. Och det fanns inte någon egentlig utbildning formellt då som det finns idag. Utan jag gick ett antal kurser med framförallt amerikanska lärare. Så att på den vägen är det.
Mm. Och Holistic grundade du 2002?
Det stämmer.
Mm.
Det började med att jag grundade Helhetshälsa 1990. Och då jobbade jag som terapeut. Och på den tiden, det är ju drygt 30 år sedan, så fanns inte så mycket produkter. Och då tänkte jag att ja, men det här går att göra bättre. Tanken var aldrig egentligen att starta ett företag för att sälja produkter. Utan jag tänkte att ja, en sån här vitaminblandning kan man ha. En sån här mineralblandning kan man ha. Så det var så det började. Jag tog fram det för att jag ville ha det och det saknades då. Men jag var ju tvungen att köpa en minsta batch, det vill säga det är ganska många burkar. Tänkte jag, hur ska jag kunna göra av med det här? Så jag bjöd in några kollegor i branschen då och sa att nu har jag de här, ni får gärna prova det. Och det gjorde de och på den vägen är det.
Aha. Det tog fart själv liksom.
Ja, det gjorde det. Och sen efter, och jag sålde bara till några kollegor hemifrån mitt dåvarande vardagsrum här i norra Stockholm. Och sen så hörde andra terapeuter av som ville köpa också. Då sa jag, nej det går inte, jag har ingen sån verksamhet. Men det gick inte att hålla emot, så framåt ett år senare så registrerade jag firma och började sälja till andra också, som jag inte kände. Va?
Gifte inte det sig ganska bra med just att vara matte- och fysiklärare? Jag tänker på att bara förstå formler och räkna på substanser och förstå hur saker och ting sitter ihop. Och så här, i min värld så är det i alla fall det.
Jo, men det är klart, alltså, med den naturvetenskapliga bakgrunden så har jag haft ganska lätt att läsa studier och också räkna på saker. Så det underlättar liksom. Det har inte varit svårt för mig så. Men det har varit intressant. Så det var aldrig tanken att jag skulle starta företag egentligen. Jag brukar säga att jag blev med företag.
Ja, just det.
Så här lite oskyldigt. Men det har ju funkat bra.
Mm, verkligen.
Så då startade jag Helhetshälsa 1990 och sen efter 10 år så lämnade jag det och 2002 startade jag då Holistic. Så är det.
Ja, och Holistic är ju en av de absolut ledande kosttillskottsföretagen i Sverige.
Ja, vi var ju tidigt med att ha rena produkter.
Vad betyder det för den som
rena produkter betyder att man har de aktiva ingredienserna som man vill ha. Men inte massa onödiga tillsatser, för det kan vara tillsats i form av smak och färg och konsistens och klumpförebyggande och så. Och vissa saker kan man behöva, men därför var jag ju också tidigt ute och bestämde att vi skulle inte ha tabletter utan kapslar. För att kapseln är ju egentligen bara en påse som håller ihop innehållet. I tabletter måste man ha tabletthjälpsämnen för att hålla ihop det hela. Så att det var väl först med att ha rena produkter som inte hade onödiga tillsatser.
Just det.
Och det har vi än idag. Och sen också satsa på lättupptagliga ämnen, därför att det finns ämnen som innehåller råvaror som innehåller till exempel magnesium, men de tas inte upp särskilt bra. Så att,
och vi har ju haft Rune Eliasson som är avliden. Han var ju, jag spelade in det innan podden kom till, så att han, men vi har, det finns ett poddsamtal ganska tidigt i den här avsnittsserien där han också pratar om magnesium och du kände ju honom och vi, där vissa magnesium tas ju inte upp av kroppen.
Nej, precis, och där har jag ju lärt mig bland annat utav Rune just att det är olika upptag av olika magnesiumföreningar. Och ofta har man använt magnesiumföreningar som är väldigt billiga men som har väldigt, väldigt dåligt upptag. Till exempel magnesiumoxid, magnesiumhydroxid, magnesiumkarbonat. De är billiga och det gör att tabletten eller kapseln kan innehålla mycket magnesium eftersom själva molekylen innehåller mycket magnesium. Till exempel magnesiumoxid innehåller 60% magnesium. Medan vi använder magnesiumlaktat, magnesiummalat, den typen av föreningar. Då är det mellan 10-15% magnesium. Alltså du får 4 gånger så mycket magnesium om du använder magnesiumoxid. Och den är väldigt billig som råvara. Men den är nästan till värdelös ur effektsynpunkt om du vill ha magnesium in i blodet. Va?
Mm. Varför?
Det är därför att den löses inte upp. För att när du tar upp magnesium och många andra mineraler i tarmen, då måste det vara i form av fria joner, fria metalljoner. I det här fallet magnesiumjoner. Men om magnesium är bundet väldigt hårt, till exempel till syre och bildar magnesiumoxid, då kan du inte frisätta magnesiumet från magnesiumoxiden och då tas det inte upp. Då går det igenom tarmen och det är det som gör att man säger att magnesium är laxerande. Ja, den del du inte tar upp går ner i tarmen och gör det, har en laxerande effekt, men så länge det tas upp så har det ingen laxerande effekt. Så att, och det gäller inte bara magnesium, det gäller allting, att vi försöker ha ämnen som tas upp väldigt lätt. Och det finns många exempel på det här, till exempel glutation som är kroppens viktigaste antioxidant. Den bryts ner i tarmen, så att om man tar den så är det, ja, det är en ganska dyr ingrediens och det är bortkastat. Utan vi paketerar den då i liposomal form, vilket gör att den tas upp. Aha. Mer eller mindre till 100%.
Så den jag har hemma som jag säger i munnen, det är bortkastat?
Ja, det kan vara ett visst upptag i munnen, men den bryts ner i tarmen. Mm. Så att det bästa, det finns olika sätt att komma runt det där på, men det bästa som jag har sett, det är att ha den i liposomal form, det vill säga i en fettbubbla. Och då tar du upp hela fettbubblan oavsett innehållet.
Jag tror det, och det är det här jag tänkte när jag läste på om dig, just att vara gymnasielärare i matte och framförallt fysik då, som faktiskt är det vi pratar om nu på ett sätt, att det är ju ovärderligt när man ska kunna sätta sig in i den här världen och förstå.
Ja, jo, så är det, och när jag väl bestämmer för att sätta mig in i det här, då började jag faktiskt läsa biokemi också på universitetet, det vill säga jag är inte biokemist, men jag har tagit en kurs i biokemi, va? Mm. Och det var väldigt värdefullt för att sätta sig in i det här.
Såklart. Och vi har ju haft att göra med varandra på olika sätt. Jag vet ju hur mycket studier du läser.
Ja, men det blir att jag läser en del. Ja. Det är vad jag gör på min fritid.
Ja, det är som jag läser liksom ingen skönlitteratur. Jag läser psykoterapiböcker i olika metoder.
Ja, men precis så är det. Det var ett tag sedan jag läste skönlitteratur. Jag hinner inte med det.
Nej, och faktiskt så tycker jag älskar mitt jobb. Jag tycker det är otroligt givande. Mm. Så, du har hela ditt liv verkat då i praktiken för helheten på människan. Och som vi sa då, utvecklat ett flertal produkter och verkligen gjort skillnad. Och det, som sagt, kan jag själv intyga. Du och jag träffades i ett sammanhang där jag hade upptäckt att jag hade väldigt låga D-vitaminvärden i blodet. Och jag proppade i mig D-vitamin. Jag satt ute i solen och jag hade ändå problem. Och då så frågade jag dig och då så sa du det att då har du brist på omega 3 och magnesium. Mm. Och då tog jag det. Och då löste det sig.
Ja. Nej, men det många inte vet är att D-vitamin är viktigt. Men vare sig vi solar eller tar tillskott, så får vi det i ett förstadium till D-vitamin som måste omvandlas i flera steg. Bland annat i levern och slutligen i njurarna. Tills vi får den aktiva formen. Och både i levern och njurarna så behövs magnesium som ingår i vissa enzymer för att få de här reaktionerna att ske. Så har man brist på magnesium, då kommer man inte kunna omvandla till den aktiva formen.
Ja, precis. Det var det. Så, och det var otroligt hjälpsamt för mig där jag var där och då. Så tack för det. Ja, och du, För du anses ju faktiskt, apropå vårt resonemang nu, du anses ju faktiskt att vara en av Sveriges duktigaste näringsterapeuter.
Ja, det finns många duktiga näringsterapeuter. De flesta är kanske mindre kända därför att de har sin praktik och är väldigt framgångsrika. Jag är kanske lite mer känd i med att jag har associerats med företaget Holistic. Jag har haft en hel del kurser genom åren och föredrag och så att jag vill syns lite mer än man normalt kanske gör. Men det finns många duktiga terapeuter, så det är bra.
Men du är en väldigt duktig terapeut och du har ju också lång erfarenhet.
Jo, men det är klart, efter 30 år så lär man sig ett och annat. Va? Särskilt på de fall som har varit svåra, va? Som man inte har riktigt kommit till rätta med. Då blir det liksom en anledning att fördjupa sig mer, läsa mer om det. Va?
Just det. Så, och jag vill också nämna då, men det har vi varit inne på, att du är ju föreläsare och hälsoinspiratör. Du jobbar ju med Holistic, ja. Du är produktutvecklare, det vet ju jag, för det har vi pratat om. Jag använder till exempel dina glutenenzymer, som har ju varit liksom undergörande för mig. Underlättar livet.
Ja, det underlättar. Det är många som är känsliga för gluten på olika sätt, och då, om man nu ändå ibland vill eller kommer i kontakt med gluten, så finns det ju enzymer för det.
Och det, för mig var det verkligen, jag märker att jag kan inte äta gluten hur mycket som helst ändå, men jag kan äta det ibland. Och det underlättar livet. Så tack för det. Men du, så är du produktutvecklare och föreläsare, hälsoinspiratör, men jobbar du som näringsterapeut idag?
Jag har inte en klinik med patienter, men ibland så tar jag några ändå för att jag inte kan säga nej. Det kan vara någon kompis eller någon väns vän liksom, men jag har inte en praktik där jag regelbundet tar emot.
Du driver ju också ett väldigt stort företag, ja, så det tar ju sin tid.
Ja, men så är det. Och sen på Holistic så har vi nu produktutvecklare. Så det är inte jag som egentligen, jag sitter med och bestämmer vilka produkter vi ska ha. Men själva hantverket är det inte jag som gör nu. Utan det är mer att jag har mina synpunkter på det. Så är det. Och sen ibland så blir det att jag tar fram någon produkt för att jag tycker det är kul eller jag känner för det liksom. Till exempel spikenzymen tog jag fram
just
på det sättet.
Just det. Och vi kanske bara ska hoppa in i det lite grann. Spikenzymet, vad är det för någonting?
Ja, alltså bakgrunden till den är att jag visste ju sen den här pandemin kom då början på 2020 att det ställde till en del problem och också när vaccinerna kom sen att många fick blodproppar, framförallt hjärtinfarkt och så. Jag tänkte att ja, det där är ju inte bra, men det är ingenting jag kan göra någonting åt. Men sen var det en god vän till mig som vaccinerade sig, och efter första sprutan blev hon dålig och efter den andra sprutan så blev hon förlamad och så dog hon.
Oj.
Och då tänkte jag att jag måste göra någonting, va? Om det finns någon möjlighet. Så att då koncentrerade jag mig på att ta fram en produkt som löser upp blodproppar, för då var ju problemet att det bildades blodproppar. Och då, ja, som vanligt, jag skriver ner allt som jag vet kan vara bra för blodproppar, men det är ganska många grejer, så sen gäller det att...
I ren vitaminer, mineraler alltså?
Ja, vitaminer, mineraler och andra saker. Va? Och då gäller det att sen hitta... alltså, den kan ju inte vara hur stor som helst, den här produkten. Man kan ju inte vara en tennisboll, så vad är det som är mest effektivt? Och då så drog jag mig till minns. Jag hade för många år sedan läst om enzymer som löser upp blodproppar. Så jag fokuserar på enzymer, för de är, vad jag vet, bäst på att lösa upp blodproppar. Och då tog vi fram den där produkten sommaren 2021. Så den var klar på hösten 2021. Och det har funkat ganska bra.
Är den testad i studier?
Nej, det har inte vi råd med. Utan, det finns ju studier på de ingående ingredienserna. Men inte på sammansättningen.
Nej.
Men det funkade bra, och sen så visade sig också studier att den inte bara var bra mot att lösa upp blodproppar, utan att det faktiskt också bryter ner själva spikproteinet. Har det visat sig senare i nya studier som kom här förra året. Så att den är bra både för att lösa upp blodproppar, men också att bryta ner själva spikproteinet.
Vad är det för studier? Är det erfarenhetsbaserade studier då? Eller?
Nej, det är studier på till exempel på de olika ingredienserna. Till exempel på bromelain, på serapeptas, på natokinas. så finns det nu studier som visar att det påverkar.
Där man har gjort det på spikproteinet?
Nej, det är helt oberoende forskare som har gjort det på den ingrediensen eller på den ingrediensen. Och så råkar det vara så att de ingredienserna också finns i spikenzym.
Okej. Intressant.
Så det är gjort studier på ingredienserna, var och en. Alltså, och sen så råkade det vara så att just de ingredienserna hade jag stoppat in i den här produkten. Vilket visar att jag hade tänkt lite rätt där. Så att det visar att det funkar väldigt bra, både erfarenheten när vi använt den. Men det finns också studier som bekräftar det på de enskilda näringsämnena. Mm. De enskilda enzymerna som den ingår i. Men det finns ingen studie på själva produkten som är en sammansatt produkt. Nej.
På blodproppar finns det det?
Ja, det gör det.
Ah, okay.
Det finns det sedan flera decennier tillbaks.
Ja, just på de här enzymerna.
Ja, på nattokinas, serapeptas, bromelain, att de löser blodproppar. Ah. Det finns en ganska lång tid.
Ah.
Och om den löser upp blodproppar så ska den kunna lösa upp blodproppar också oavsett vad orsaken har varit. Om det har varit covid eller efter vaccinet. Och det visar att det gör det. Men sen har det kommit nya studier som visar att den bryter ner själva spikproteinet också.
Intressant.
Och det är bra. Mm. Och det har vi testat på en del som har varit skadade efter att de har vaccinerat sig. Och de har blivit bättre. En del har blivit riktigt bra, en del har blivit bara bättre. Liksom. Mm.
Intressant. Ja. Jätteintressant.
Men oftast får man, det ska man vara medveten om, att man får oftast jobba med flera saker. Det är många som tror att, att en sak är bra. En sak kan lösa det här, men för oftast tänker man så när man tänker kring läkemedel, men vi jobbar ju med de olika systemen. Du kanske måste bryta ner det här giftet, du kanske måste stimulera levern och avgifta mer, du måste dricka mer vatten, du måste liksom stimulera njurarna, så att man kan behöva jobba från flera håll. Så att man ska inte påstå att tar du bara den här produkten så löser sig alla problem.
Nej, så är det. Så, men det kan bistå för den som vill återta sin hälsa på något sätt. Jätteintressant, verkligen. Men det här stora intresset för helhetsdelsa för människan, vad börjar det någonstans?
Ja, men jag har väl alltid varit intresserad av hälsa egentligen, och delvis därför att jag som barn och när jag växte upp hade en hel del hälsoproblem. Jag hade problem med magen sedan jag var 5 år. Var kroniskt förstoppad redan då och var väldigt mycket sjuk som barn också, med olika sjukdomar och tillbringade tid på sjukhus och så. Så jag har alltid varit intresserad av hälsa, och eftersom jag haft matsmältningsproblem så blev det också mycket att man intresserade sig för kosten. Och jag blev vegetarian där på 70-talet och sen har det här följt med. Och sen så upptäckte jag, det var väl slutet på 80-talet, att då var jag förkyld ganska mycket, så här, flera gånger om året, varje vinter. Och sen började jag äta multivitaminer och multimineraler, och då blev jag inte sjuk. Jag tänkte inte så mycket på det, men när nästa år kom, alltså år 2, och jag inte var förkyld en enda gång på 2 år, när jag brukar vara det 3, 4, 5 gånger varje år, så var ju det, tyckte jag det var konstigt. Och det var ju för att jag hade fått mer vitamin och mineraler. Så jag hade inte de brister jag hade innan. Så att immunförsvaret helt enkelt fungerade bättre. Ja, så på den vägen är det. Och sen så... så kände jag att... jag jobbade då på Televerket med datakommunikation. Men då kände jag bara att... jag fick till mig att jag ska jobba med människor och hälsa, och då sa jag upp mig efter ett tag och började jobba med hälsa då liksom. Och
var det då helhetshälsa kom till?
Ja, efter ett tag.
Ja. Innan var det i vardagsrummet?
Ja, men det började med att jag hade klienter och tog emot patienter och hjälpte dem med de produkter som fanns, och sen tyckte jag att jag behöver lite bättre produkter, inte bara bättre kvalitet, utan som är sammansatta på det sätt som jag tänker. Och då började jag ta fram några produkter. Det var så det började. Ja, och sen växte den verksamheten. Så det har varit en kul resa. Det har tur man inte vet vad man ger sig in på när man startar någonting sådär. Så att,
det är mycket jobb.
Ja, och det är en never ending story, så att har man vetat att det kommer hålla på så länge, det kommer liksom alltid en uppförsbacke, då tänker man jag ska bara ta mig över det här krönet liksom. Och sen, men när man har gjort det, då kommer nästa, va? Och sen nästa. Mm. Så att, det är tur att man inte vet i förväg.
Ångrar du dig?
Nej, absolut inte. Det har varit oerhört lärorikt, va? Och roligt. Va?
Det känns som att du lever ditt liv.
Ja, men absolut. Jag brinner ju för det här med hälsa och tycker att det är roligt. Va?
Mm.
Så att jag är jättenöjd med det. Va?
Mm.
Sen är det roligt också att se att när folk blir tacksamma därför att det faktiskt har gjort nytta. Det är ju det som är den stora belöningen, att man känner att det gör nytta, va? För människor.
Mm. Människor, djur och vår planet.
Ja, precis.
Var den här journalisten hade gjort en sammanfattning av ditt
engagemang. Ja, för jag hade ju sagt då om det här att i min värld så är det så att alla företag borde ha produkter och tjänster som är bra för individen, bra för samhället och bra för planeten. Om man inte kan checka in på de tre, då är det tveksamt varför man ska hålla på med det man gör. Va? Sen måste det vara lönsamt också, för annars finns man inte. Men man får inte, jag tycker liksom, individen, samhället och planeten måste finnas med, inte bara lönsamheten. Och jag tror att det kommer att bli så mer och mer att allt fler företag i allt fler branscher kommer ha det synsättet. Och helt enkelt därför att konsumenterna kräver det, de vill ha det. Va? Och det gör ju att de företag som inte har med de här aspekterna, de kommer inte överleva i framtiden, tror jag.
Nej, jag tror detsamma. Och jag tänker också att inte bara konsumenterna kommer kräva det, utan vi ser ju så mycket påverkan.
Absolut.
På hur vi far fram i vår köpkapitalism och förbrukar liksom jorden och planeten och på ett sätt som inte är hållbart för planeten eller för djuren och för oss som också är djur.
Men alltså,
det kommer också vara, tror jag, att företagarna kommer inse det här, att det kostar ju dem själva också, men visst, det är lätt att bli fartblind om man driver ett stort företag, att det här måste fungera på ett visst sätt, men sen om man väl börjar få egna konsekvenser, då tror jag att motivationen även landar där. Det finns ju sådana företag, apropå att Holistic finns.
Ja, men det finns ju jättemånga företag, och jag är glad för. Liksom, och jag tror att det kommer bli fler och fler. Va?
Mm. Verkligen.
Mm.
Mm. Har du, när du läste till gymnasielärare, till matte och fysik, gymnasielärare och så, fanns det här intresset redan då?
Ja, alltså...
Eller vad var det som gjorde att, det var det här med immunförsvaret och att du var förkyld, men hur kom du in på den här banan?
Nej, men jag var intresserad av hälsa, men jag var också intresserad kanske ännu mer utav av personlig andlig utveckling. Och jag började ju meditera, utbilda mig till meditationslärare, på yoga, läste då på 70-talet framförallt böcker om personlig andlig utveckling. Så jag höll på med det på heltid i stort sett i 10 år. Men sen var jag tvungen att kunna försörja mig också. Det var då jag utbildade mig till mattelärare, fysiklärare.
Okej.
Och sen jobbade jag som det ett tag. Men sen var jag var tillsammans med en kvinna som utbildade sig till homeatriker. Alltså
det, vad är det för dig?
Homeatriker, det är liksom, det är näringsmedicin och också homeopati. Och jag började läsa hennes böcker helt enkelt. Och då tyckte jag det här var intressant. Det här var ju ännu roligare än det jag höll på med då. Som var datakommunikation. Så på den vägen är det. Så jag började läsa där och började ta emot en del patienter och tyckte att det var ju roligt och det gick ju bra. Liksom.
Mm. Och så den resa med vardagsrummet och så startade du helhetshälsa och sen så lades helhetshälsa ner. Nej, den finns fortfarande.
Nej, det finns kvar fortfarande, men jag lämnade helhetshälsa år 2000. Vi kom inte riktigt överens, jag och de andra delägarna, så jag lämnade då och sen så startade jag Holistic 2002. Mm. Det har varit en väldigt rolig resa faktiskt.
Mm. Mm. Så, och du jobbar då som hälsoinspiratör och föreläsare. Är det det du gör bortsett från ditt engagemang i företaget idag?
Ja, men mitt engagemang i företaget är att jag sitter i styrelsen och jag hjälper till med produktutvecklingen på liksom övergripande nivå, vilka produkter vi ska ha. Så. Och sen håller jag lite föredrag och kurser.
Mm.
Mindre nu än tidigare. Förut var det väldigt mycket. Nu är det mindre.
Mm. Vad brinner du för idag? Vad är det liksom?
Ja, men det är ju hälsa. Det är fortfarande hälsa och personlig utveckling. Det är de två saker jag brinner mest för. Va? Mm. Och inom hälsa så är det framförallt är det kosten. Jag tror inte folk förstår kostens oerhörda betydelse.
Nej, ska vi, alltså det här är ju...
Så kost och matsmältning, de två är det jag brinner mest för.
Ja, och jag tänker, kan vi inte fördjupa oss lite i det? För att det här är ju, vår podd är ju från en yrkesförening. Och så, vad skulle du vilja till de legitimerade som lyssnar på det här? Vad skulle du vilja nå ut med din kunskap till, som du tycker?
Ja, men, alltså, vi pratar om hälsohjulet för att det finns ett antal saker som driver ohälsa och de är inte oändligt många. Det finns tusentals sjukdomar men inte tusentals orsaker. Och man kan sammanfatta orsakerna med, det är stress naturligtvis, sömnen är viktig, många har sömnbrist, motion naturligtvis. Relationer är viktiga, det emotionala, hur du mår, hur du trivs, din egen självbild. Men alla de är viktiga. Och sen finns det två som är kanske allra viktigast, och det är gifter och kost. Och de hänger oftast ihop, för väldigt mycket av de gifter vi får, de finns i kosten. Och när jag säger gifter, då tänker många så här på ja, någonting man får i sig, arsenik eller kalium. Men det är egentligen, ja, kanske bättre att kalla det för toxiner, ämnen som belastar kroppen som den måste jobba med att rensa ut.
Vad skulle det kunna vara då, som ett exempel?
Ja, alla tillsatser i maten till exempel. Mm-hmm. Alltså, riktig mat är ju mat som inte har innehållsförteckning, enkelt uttryckt. Och så fort det finns en innehållsförteckning så finns det ämnen där som kanske inte är mat, utan det är konserveringsmedel, smakämnen, smakförstärkare, färgämnen och så vidare. En del av dem kan vara okej. Men om man tittar på hela den här listan med E-nummer så är det drygt 2/3 som är gifter. Det vill säga det är ämnen som kroppen inte gillar och som man helst inte ska ha alls. Men de är godkända av Livsmedelsverket i små, små doser. För det behövs bara små doser. Men det är ju ändå ämnen som kroppen inte gillar som kroppen måste rensa ut. Det där går ju bra för de flesta människor så länge avgiftningsfunktionen funkar. Men olika människor är olika känsliga. Och när man har satt de här gränsvärdena har de gjort det på ett ämne i taget. Men över en dag så får vi många ämnen. Vi får ju den här cocktailen. Det har man aldrig gjort någon studie på. Och en del människor är känsligare än andra. Så att jag tycker man ska ställa sig frågan i alla fall. Varför blir vi sjuka? Varför är vi mycket mer sjuka idag än vi var tidigare?
Mm. Vi lever ju längre enligt statistik.
Ja, det gör vi. Men det är en annan intressant fråga. Det är fler som lever längre, men vi levde länge förut också, men inte lika många. Men i alla fall, vi är mycket mer sjuka. Och man kan inte säga att det beror på att vi lever längre, men vi är mycket mer sjuka även i unga åldrar. Det var man inte förut. Jag menar, hur många är som har allergi idag? När jag var barn och gick i skolan, det var i stort sett ingen som hade det. Det var okänt, va? Så att det är många, många mer som drabbas av mycket, mycket mer kroniska sjukdomar. Varför det för? Det måste bero på någonting. Allt har en orsak. Vi vet att det inte beror på generna. Det beror egentligen inte på att vi lever längre heller. Utan det beror på att vi har förändrat kosten väldigt mycket sedan 50-talet. Med mycket, mycket mer raffinerad mat, raffinerat processad mat. Och det går åt skogen varje gång. Det finns ingen raffinerad processad mat som är bra. Och vi äter mycket mer processade livsmedel än vi gjorde förr. Och det är mycket mer gifter i dem också som vi tillåter och som vi får i oss. Och när man säger raffinerad mat, då är det nog många som inte riktigt förstår vad som inryms i det. Men till exempel alla matoljor, nästan alla. De allra flesta matoljor.
Även olivolja.
Nej, undantagen skulle jag säga. Det är smör, kokosolja, olivolja. Alla fröoljor är processade. Va?
Mm, som raps.
Raps, majs, ja, solros, sojaolja. Alla de är väldigt dåliga. Jag vill påstå att de är sämre än socker. De flesta vet att socker är dåligt. Men de här fröoljorna, som solros, majs, raps och så vidare, de är sämre än socker.
Varför?
Och margarin är ännu sämre. Ja, dels därför att de är ganska hårt processade, upphettade. Man använder olika katalysatorer för att rena dem, bli av med smak och lukt och sånt så att de blir väldigt neutrala. Och sen innehåller de väldigt mycket fleromättade fetter. Och vi har fått lära oss att fleromättade fettsyror är bra. Ja, till en viss gräns, lite grann. Men vi ska inte ha massor med fleromättade fettsyror och framförallt inte massor med omega-6. Alla de här matoljorna, de innehåller jättemycket omega 6, alltså typ 70-80% omega 6. Det är alldeles för mycket. Förr i tiden, på säg 1800-talet, då åt vi kvoten omega 6 till omega 3, den var 2-1. Alltså vi fick i oss i kosten ungefär dubbelt så mycket omega 6. Och det är ett bra förhållande. Men idag så ligger den på 10 gånger mer, alltså på 20 gånger, vi har 20 gånger så mycket omega 6 som omega 3. Och omega 6 är informationsdrivande.
Så vi får för stora mängder då?
Ja, och alla har för stora mängder då, va? Genom den mat vi äter. Så att det är för mycket omega 6 och då måste man ta mer omega 3 tillskott, men det bästa är att minska på omega 6. Och det mesta får vi via de här matoljorna. Inte olivolja och inte smör och inte kokosolja. Va?
Nej. Avokadolja då? Och de här oljorna?
Ja, det är, avokadolja är okej. Det är en bra olja, men det är så dyrt med de här andra. Du kan ju ha valnötsolja, avokadolja och så här, men det är ingenting du kommer använda så mycket i matlagningen. Det är ganska exklusivt.
Det är det som är, och det håller vi inte så jättelänge.
Nej, och de ska ju inte upphettas och det ska inte de andra oljorna heller egentligen.
Nej.
Så att mitt råd är att håll nere på sockret och uteslut alla de här matoljorna. Använd smör, kokosolja och olivolja istället. Och linfrolja om man vill ha omega 3. Men inte rapsolja och de andra oljorna.
Linfrolja började jag ta under en period. Men sen fick jag höra att det inte var bra. För att det blev någonting i när man liksom öppnar upp själva fröet. Linfröet liksom. Att det blev någon oxidering.
Ja, men det är en oxideringsprocess som sker. Därför som man behöver förbruka den när man öppnar den inom 3-4 veckor.
Ah, okej. Okay.
Och den ska stå i kylskåp.
För det är också viktigt att veta att det är bättre att köpa små flaskor och göra av med dem ofta än att köpa stora. Om man nu inte använder väldigt mycket. Som hemma hos oss så går det lite vis. För att de härsknar helt enkelt efter ett tag. Och då är det ju inte bra, även om man har köpt en olivolja.
Nej, härsken olja är inte bra. Men kostens betydelse är jättestor. Va? Det är den kanske främsta orsaken som driver sjukdomar hos de flesta. Om vi konsekvent la om kosten till att äta bra mat, va? Framförallt eller ta bort processad mat, då tror jag vi skulle se att 50-70% av de hälsoproblem som vi har bara försvinner.
Ja. Jag tänker också utifrån mig att även, det jag ska komma fram till är ett litet resonemang, men att stressen också är den är ju jättestor del av utvecklingen. Men om man liksom inte har stress, om man ser över sitt liv, Så kan man kanske börja laga den här maten också som man behöver. Och där får man liksom in både stressen och en bättre kosthållning.
Ja, men absolut.
Och sen så har vi också rörelsens betydelse. Att vi sitter ju väldigt mycket framför.
Ja, men rörelse är viktigt. Och stressen är viktig därför att stressen gör att du förbrukar mycket mer näringsämnen. Och kommer behöva därför mycket mer näringsämnen. Men vi får ju för lite utav många näringsämnen. Alltså mineralhalten i jorden har minskat med minst 75% de senaste 100 åren här i Europa. Och det gör att grödorna som växer innehåller mindre näring redan när de växer. Och sen så i de här, när man raffinerar mat, då försvinner ytterligare mycket vitaminer och mineraler. Och sen har vi ett selektivt urval att vi väljer det som vi tycker smakar godare. Så att det gör att det vi får till slut stoppar i munnen, det är mycket mindre näringsrikt än det var förr i tiden, totalt sett. Och det blir en ekvation som inte går ihop. Så jag får för lite näringsämnen och på grund av stress och gifter så förbrukar jag mer och behöver mer.
Man får mindre för att jag bara köper processad mat.
Och efter en tid så bryter det ut i någon form av symptom.
Just det.
Och då får man korrigera det.
Mm. Ja.
Och det går att balansera. Hälsa, brukar jag säga, hälsa är ju att vara balans i de olika systemen. Så det handlar om att återställa balansen i systemen. Och det är stressen, alltså hantera stressen, se till att få bra mat, undvik så mycket gifter det går och så vidare.
Och rör på dig.
Och rör på dig, absolut.
Ja, nej men så är det ju verkligen. Och det är ju inget kontroversiellt på något sätt.
Det är alls.
Utan det, och där tänker jag också att den här pandemin gav oss också kunskaper om att vi faktiskt behöver ha ett bra utgångsläge i våra kroppar. D-vitamin som har visat sig har betydelse apropå immunförsvaret. Det är ju annat som har visat sig också. Men just D-vitamin till exempel, ligger vi lågt i D-vitamin, då har vi inte alls samma bra utgångsläge för att kunna klara av en covid-infektion till exempel.
Nej.
Så att det har betydelse för att vi har ett bra utgångsläge i vår kropp. Så jag tror ju apropå att vi pratar lite om att pandemin kommer säkert innebära bra saker. Jag kommer inte ihåg om vi sa det innan avsnittet eller om vi har sagt det under avsnittet. Ja. Men
så är det. Och studier, det finns ju studier nu som visar att av de som blev väldigt sjuka och dog så hade de mindre D-vitamin. Mm. Eller låga nivåer av D-vitamin. Och det finns ju också mycket exempel på läkare som har jobbat med de här enkla sakerna. D-vitamin, C-vitamin, zink och så vidare.
Mm.
Och fått deras sjuka patienter att må bättre och bli bra.
Vi har haft doktor Cecilia Tibell som har pratat om de här. Hon var tidigt ute och började mäta D-vitamin och blev liksom utskrattad utav några kollegor som inte skrattade sen för att det visade sig ha rätt i det. Mm. Och då var det ju också det här, jag har sagt i många poddavsnitt, men i början där så var det ju vissa som satt i tv-soffan och sa att hälla C-vitamin rakt in i blodet var som hälla syra in i blodet. Och då har jag tagit upp det vid ett flertal tillfällen att det är så stor okunskap därför att C-vitamin är ett nutritionsdropp som förskrivs av läkare och det har ju funnits jättelångt tillbaka. Ja. Det är snarare kanske så att man inte använder det så mycket för att det är så pass gammalt, eller vad man ska säga.
Ja.
Men det är stor okunskap om det här, vad faktiskt de här nutrienterna gör.
Ja.
Har du blivit utsatt för det under den här pandemin?
Jag har ju skrivit en del på Facebook och då har det funnits en del som inte tycker att det är bra. Men det tråkigt att se att det är så mycket okunskap även bland läkare och professorer som uttalar sig i frågan utan att ha kunskap om nutrition. Och det ingår ju inte särskilt mycket i en vanlig läkarutbildning, tyvärr. Men det finns ju läkare som är väldigt duktiga på det och har satt sig in i det. De är jätteduktiga och förstår det här. Och det har varit synd, tycker jag, de här senaste par åren att man inte har pratat om kroppens egen immunförsvar och att man kan stärka immunförsvaret. För att vi vet att immunförsvaret behöver en massa näringsämnen, men särskilt vissa. Har du brist på dem då, som C-vitamin, D-vitamin, zink, då kommer du ha ett svagare immunförsvar. Mm. Det är inget konstigt med det. Men då har man istället sagt att man har bara tittat på viruset liksom, men jag brukar säga att du blir aldrig sjuk därför att du blir smittad av ett virus. Du blir sjuk därför att du blir smittad av ett virus och har ett dåligt immunförsvar.
Mm.
En starkt immunförsvar kan ta hand om stort sett allting, eller så känner du att du blir sjuk och sen så är du sjuk en dag eller två dagar och så du blir frisk.
Ja.
Om du går ner för räkning så är det för att du har en obalans i immunförsvaret.
Och det kan vara kosten, många gånger kosten, men det kan också vara rädsla. Det tänker jag också under pandemin, att jag brukade säga där och då att jag tycker att Folkhälsomyndigheten gick bra ut med bra råd, men de borde också ha sagt att och så ser du till att äta bra, röra på dig, andas frisk luft, vara i goda relationer, andas. Du behöver inte vara rädd, för att vi vet ju att också är vi skräckslagna, då är vårt immunförsvar nere i fotknölarna.
Absolut. Rädsla tar ner immunförsvaret och alla andra system, matsmältningen och allting. Va? Så det har inte varit bra att de, oavsett vad man har för syften, så har det varit väldigt mycket som har lett till att folk blir mer rädda. Va? Det har inte varit bra.
Nej, det har inte varit bra. Nej. Och det såg vi också. Psykisk ohälsa skenade ännu mera då.
Precis.
Ja. Gud vad intressant.
Ja. Men jag tror att vi kommer lära oss mycket av de här åren som har varit och hantera det bättre nästa gång.
Mm. Det tror jag med.
Mm.
Därför att det ändå går mun till mun med kunskaper. Apropå i början där så försvann allt C-vitamin och sen försvann, eller först var det ju dasspapper.
Ja, just det.
Alltså, vi pratar ju med varandra och det vet vi att det vi pratar med varandra och vi lär oss av varandra.
Ja.
Och det bästa tror jag är att vi människor börjar förstå att vi måste ta eget ansvar. Allt kan inte hälso- och sjukvården lösa åt oss, utan vi måste ta eget ansvar och se till att vi har ett bra utgångsläge.
Ja, precis.
Och där kommer den här kunskapen som du har verkat för i 30 år.
Ja.
Och där holistik.
Och det finns väldigt mycket för att göra för att stärka sig med immunförsvar. Men det är liksom vitaminer, mineraler, omega 3. Se till att matsmältningen fungerar bra. Bra kost. Och sen lite andningsövningar, som du säger, och andra saker för att hantera stressen. Så kan man göra väldigt mycket för att hjälpa till Och det är ingen garanti att man inte blir sjuk, men det är i princip en garanti för att man inte blir allvarligt sjuk och dör.
Precis.
Det kan man förebygga.
Mm. Så är det.
Och idag så vet vi ännu mer om det. Jag tycker det är fantastiskt att det finns så mycket kunskap. Dels att det finns så mycket ämnen och växter och allt vad det nu är som kan lösa de här problemen. Men också att kunskapen faktiskt finns. Så det gäller att kunskapen når ut till mer människor. Det är där det sitter. För kunskapen finns idag.
Mm. Så är det. Mm. Och det är ju den här podden en del, en intention för att sprida.
Ja.
Och nu börjar vår tid rinna ut, så jag vill fråga dig om det är någonting så här nu i vårt samtal som du känner att vi inte har berört eller pratat om, men som känns viktigt att vi pratar om innan vi avslutar.
Ja, när det gäller hälsa speciellt. Eller så här, generellt och sen även immunförsvaret så är det min uppfattning, jag tror din också, att det är väldigt viktigt att man tittar på sin egen självbild. Va? Det är så att jag tycker om mig själv. Så när jag vaknar på morgonen så gör jag lite affirmationer, att jag älskar mig själv och jag har en frisk kropp och idag är en bra dag. Så att jag skapar det här utrymmet av att det är bra, för att i annat fall så blir jag bara ett löv för vinden som seglar omkring där, beroende på hur vinden blåser, och det kan gå åt vilket håll som helst. Va? Men att istället sätta det. Så att det här är idag är en bra dag och jag älskar mig själv. Jag tror att jag är övertygad om att det är jättebra. Och det gör att man mår bättre, man får ett starkare immunförsvar. Va? Jag tror att det är väldigt många människor som går omkring och har tyvärr en slå på sig själva, har en mindre bra självbild och det är dränerande.
Prestationsbaserad självkänsla,
ja,
möter jag mycket där, och det mår man inte bra utav i förlängningen. Nej. Utan man kan mer eller mindre jobba ihjäl sig,
ja,
för att man värderas utav vad man gör eller vad jag gör, inte att jag får vara och Nej. Att jag är.
Det är ju roligt att prestera därför att det kan man få tillfredsställelse av, men jag tror precis som du att det är viktigt att jag känner och upplever att mitt värde är i att jag är den jag är, inte att jag presterar.
Mm. Har du gått den vägen själv?
Ja, jag har varit prestationsdriven när jag var ung, men jag har sen förstått att mitt värde ligger i att jag är att jag är människa, inte att jag presterar vissa saker. Sen kan jag prestera saker ovanpå det för att det är kul, men det är inte prestationen som ger mig...
Som driver dig liksom.
Nej, det är inte prestationen som är livets mål och mening. Och det är inte den som ger mig självkänslan, även om det är en bra ingrediens att ha. Va?
Mm.
Men jag tror det är viktigt, i alla fall tycker jag det, att det är viktigt att jag älskar mig själv för den jag är. Prestationen åt sidan liksom.
Mm. Och att känner man att man inte gör det, så är det allt värt att faktiskt investera det i sig själv.
Ja.
På det ena, apropå yogan som vi pratade i början på avsnittet, det finns olika vägar att ta sig dit.
Ja.
Man kan göra det genom egenvård, man kan göra det genom att gå via kosten eller via rörelsen eller via psykoterapi som jag håller på med, eller i andra goda relationer. På något sätt jobba på att skapa värde för sig själv och sin egen självkänsla. Mm. Och det kan se olika ut, men det är liksom det som på något sätt är en stor del av meningen med livet faktiskt. Att det är tillblivelsen, för det är en del av tillblivelsen i sitt eget liv.
Ja, verkligen. Det är spännande, så det gäller att ha med alla de här bitarna.
Ja. Yogar du fortfarande?
Ja, det gör jag. Varje dag om jag har tid, och ibland händer att jag missar för att jag inte hinner.
Mm. Bertil Vosk, stort varmt tack för att du ville komma hit och gästa podden och dela med dig av din ovärderliga kunskap.
Ja, men tack ska du ha, det var roligt att vara här.
Tack. Både och istället för antingen eller, en podd om integrativ medicin och hälsa, är skapad och drivs av Svensk förening för integrativ medicin, kallad FIM. FIM är ursprungligen en yrkesförening för legitimerad vårdpersonal som vill arbeta för integrativ medicin och hälsa i Sverige. Vi representerar sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, läkare, psykoterapeuter, psykologer, tandläkare, för att nämna några. Och idag omfattas också våra medlemmar av associerade medlemmar som inte behöver vara legitimerade. Föreningens arbete vilar mot den vetenskapliga grund för integrativ medicin och hälsa som finns, såväl svensk som internationell, och på systemisk förståelse av människan i sin miljö. Vår föreningsarbetssätt har hittills varit att arrangera konferenser, seminarier och folkbilda genom att sprida information via sociala medier. Vårt senaste tillskott är denna podd. Vår strävan inom integrativ medicin är att vara en organisation som vågar lyfta och ifrågasätta, motverka polariseringar genom tvärvetenskapliga dialoger och sokratiska samtalsregler. Vi vill kartlägga forskning som bedrivs även internationellt och hålla koll på aktuella forskningsresultat om behandlingsmetoder, både vad det gäller den etablerade vården liksom den vård som bedrivs utanför den etablerade vården. Sokratiska samtalsregler innefattas i den sokratiska samtalsformen som egentligen all grundläggande kunskap är sprungen ur, men som ibland till och med lyser med sin frånvaro i dagens public service. Så bli medlem, tillsammans kan vi förändra. Och hur du blir medlem hittar du via vår hemsida integrativ-medicin.se. Vi ses och hörs vid nästa avsnitt.